Vad fint att få möta er idag på det här sättet. Jag har sett fram emot den här söndagen och har något på mitt hjärta som har malt på ett tag som jag vill dela med er idag. Jag heter Olivia Sträng och jag är en av pastorerna i den här församlingen. Om ni har Vasabladet kanske ni har sett mig och Benjamin idag. Vi var inte beredda på en första sida, men det var helt okej. Och vi hoppas att Jesus får synas genom det reportaget, att kanske människor blir lite nyfikna på vad kyrkan är för något. Det var roligt att ha en reporter här och vi gick runt och han var fascinerad över liksom hur kyrkan ser ut här och verkligen fotade den här dopgraven. Tror jag aldrig blivit så mycket fotad som den blev i veckan. Men det var roligt. Där i reportaget så stod det också om att jag och Benjamin blir ledande pastorer i den här församlingen. Och det ser vi väldigt mycket fram emot. Och den 7 september, då har vi feskestjänst här. Så jag vet inte om vi har pratat tillräckligt mycket om det, men den 7 september då är det feskestjänst och vi kommer bli installerade som ledande pastorer och lite olika saker kommer hända. Vi har besök från Johan och Lotta Forsbäck bland annat som kommer komma hit och vi ser jättemycket fram emot den söndagen. Så boka in den. Ni tänker redan vara här säkert, men vi ser fram emot den söndagen. Hörrni, något nytt ligger framför hösten. Jag känner alltid så när man går in i hösten. Att det känns som att det är nya vindar som blåser. Det är lite friskare luft som kommer in. Och det är ofta spännande, tycker jag. Men det kan också kännas lite så här, okej. Nu ska vi in i vardagen igen. Eller jag vet inte vad du går in med för känslan när du möter hösten 2025. Det kanske är en blandning. Det är inspiration och det är lite så här spännande. Vad är det som ska hända? Och så finns det säkert också en smula av såna här grejer som kan spira på när man står inför nya tider. Eller gå in i något nytt eller tillbaka till det som har varit. Och det kan vara lite blandat. Jag vet inte hur du närmar dig den här hösten. Om du planerar, om du sätter ut nya mål eller om du fortsätter som förut. Om du går tillbaka till hur det har varit innan eller om du bara följer med. I sommar så har vi läst Saltaren här i församlingen som en bibelläsningsplan. Jag håller fortfarande på att läsa ikapp några psalmer som jag inte har läst i sommar. Men Saltaren, det är en samling av sånger och böner. Egentligen så är det poetiska texter som skrevs för att sjungas. Och många av dem är skrivna av David. Men det finns också andra som har skrivit de olika psalmerna. Titeln Saltaren kommer från grekiskans salmos och det hebreiska namnet är Tehillim och det betyder lovsångernas bok. Och jag har bara under den här sommaren tyckt att det är olika saker som slår mig när jag läser Saltaren. Och en av dem är Guds storhet. Den beskrivs om och om igen hur stor Gud är. En annan är ordets betydelse. Att kunna ordet. Jag känner att jag liksom börjar längta efter att veta vad det står i Guds ord. Att bygga mitt liv på det och att liksom hänvisa mig själv till ordet i livets olika skeden. Men sen är det ju också verkligen en brutal ärlighet kring livets utmaningar. Visst. Jag tycker Anders sa det så bra någon gång i sommar om att vi måste komma ihåg att det är människor som har skrivit det här. Det är inte Guds Gud som har skrivit det här. Och visst är det skönt att vi kan få exempel på att vi kan vara brutalt ärliga med Gud. Jag tycker det är jättehärligt. Min pappa, han brukar säga att Gud tål att man är arg på honom. Och det hör man ju verkligen i Saltaren. Bara hjärtat liksom ärliga att välja ut sitt hjärta inför Gud. Och det innebär också att prata om, med Gud om det svåra, utmaningarna, det som man står i. Men sen så kontrasteras det också alltid av vem Gud är. Och Kajsa var också inne på det, om Guds trofasthet. Det är också det psalmerna går till hela tiden, om och om igen. Vem Gud är, och det bygger på vem han var, vad han har gjort och vad han kommer att göra igen. Och det är ett väldigt bra sätt att ta sig an livets olika skeden. I Psaltaren 77 så kan vi läsa: jag minns Herrens gärningar. Jag minns dina forna under. Jag tänker på alla dina verk och begrundar det du har gjort. Gud, i helighet gå din väg. Vilken Gud är så stor som Gud? Du är den Gud som gör under. Du har visat din makt bland folken. Med din arm har du återlöst ditt folk, Jakobs och Josefs barn, Sela. Vattnen såg dig och bävade. Själva djupen darrade. Det är en hänvisning till när havet delade sig och Israels folk kunde gå igenom från faraos armé som var ute efter dem. Och ett exempel på hur psalmerna hänvisar och påminner om vem Gud är och Guds trofasthet, och han kommer vara med mig igen. Men framförallt, kanske är det därför som jag tycker väldigt mycket om Psaltaren, och jag läser Psaltaren mycket, inte bara när vi har det som bibelläsningsplan i kyrkan. Och det är för att texterna ger mig ett perspektiv på vem Gud är och vem jag är i förhållande till honom. Vem Gud är och vem jag är i förhållande till honom. Gud är Gud och jag är människa. Han är far och jag är hans barn. Och samtidigt som han är min far så är han en helig Gud. Och det är därför som vi också sjunger lovsånger. Och psalmerna är lovsånger som ärar honom för hans storhet, för hans mäktighet, för den han är. Psaltaren påminner mig också om att jag behöver låta Gud vara Gud i mitt liv. För ibland är det lätt att jag istället tar kontroll och styr över allt själv. Så blir jag liksom, jag håller mitt liv i mina händer istället för att Gud håller mitt liv i sina händer. Och vi ska gå in lite på det här. Vi står inför hösten. Jag vet inte, är du redo eller? Har du laddat? Har du vässat pennorna för terminen? Eller kanske inte. Du kanske känner precis tvärtom. Jag är inte redo för det här. Du kanske till och med känner dig helt tom. Och vet du vad? Att vara på en tom plats, det är en jättebra plats. För det är där som Gud kan kliva in. En tom plats är en bra plats. För det är där Gud kan göra mirakel. Det är där han kan visa vem han är. Och Psaltaren, den beskriver det här gång på gång på gång, att här är min situation. Så här är det. Och sen så kontrastar med Gud, du som är stor, gör det du kan göra då. Och jag tror att det finns något i det förhållningssättet som vi kan lära oss så mycket av. Om Gud ska kunna göra något i ditt och mitt liv den här hösten, i vår församling den här hösten, då behöver det finnas utrymme för honom. Det behöver finnas plats för honom. Jag vet inte om det var någon som var på Jutbackamarknaden igår eller i helgen. Några. Jag älskar loppis och second hand och allt möjligt som har med porslin och handarbete och flätade korgar eller vad det än kan vara att göra. Och vi var där igår med några kompisar och det var ju jättefint. Det är alltid fint att titta på saker liksom. Men vi bor i en 60 kvadratmeters lägenhet i stan. Och den är ganska välfylld. Och det slog mig, Jacke skrattar. Det slog mig när jag gick där att när man har skåpen fulla hemma, då letar man inte så aktivt efter något nytt. Alltså när det är fullt där hemma och jag egentligen inte rymmer så många fler koppar. Även om jag älskar koppar så letar jag inte så aktivt, för det är inte lönt. För de ryms ändå inte. Och jag tror det är exakt samma sak med Gud. Att om mitt liv är fullt, då behöver jag inte leta efter honom så mycket. Om mina skåpluckor är stängda, mina hyllor är fulla, då finns det ingen plats för Gud att tränga in där. Så därför är en tom plats en bra plats, för där kan Gud visa vem han är. Jag tänkte att vi är inne på Psaltaren och jag tycker mycket om David. Och vi ska snacka lite om David. Det finns ju massor att gå in på med David. Men vi kollade den här House of David. Har ni sett den? Serien. Den är faktiskt en ganska bra gestaltning av Davids liv. Och såklart, den är liksom, det är en dramatisering av hans liv, men den är baserad på Bibeln och det som vi vet om David. Och David, han, nu ska vi se här så att jag är på rätt ställe. David, han var en herdepojke som vaktade fåren. Han hade ett antal bröder och de var starka, snygga män som alla var i Israels kungs armé och krigade. Alla, jag vet inte om alla, men många av dem. Och David, han var parallellt så var han en herdepojke som inte ansågs vara så mycket för världen. Men samtidigt som Davids bröder var ute i krig så var David och vaktade fåren. Och i deras ögon så var liksom en herdepojke, men det var bara någon som var, han var, och han var också lite så här konstnärlig. Han spelade på sin harpa och sjöng lovsånger till Gud, och de här andra, de fattade ingenting. Han var inte så manlig och liksom stark som man kanske skulle vara för att vara ansedd att vara någon. Men sanningen är att om när David vaktade får så slogs han mot vilda djur och försvarade in sin fårajord på ett sätt som verkligen tränade honom i mod och framförallt att veta att när Gud är på hans sida, då kan han möta vad som helst. Och det här formade någonting i David och hans relation till Gud formade någonting i honom. Och storyn jag tänkte gå in på är ju då när han möter Goliat. Och David, han hade i det fördolda formats och erfarit att Gud är med honom. Och situationen är att filisterna hade sin armé, Israels folk hade sin armé. Och på den här tiden så kunde man liksom börja striden med att varje armé skickade fram sin starkaste man. Och så fick de slås mot varandra. Och filisterna, de hade i Goliat, jätten. Som beskrivs att vara ungefär 3 meter lång. Och han klev fram där och han sa, vad har ni för Gud och vad är ni för folk? Och han hånade både Israels folk och Israels Gud. Och i 40 dagar så pågick det här att det var ingen från Israels armé som vågade kliva fram och slåss mot Goliat. Och det var liksom, det står att de liksom flydde för honom och de var rädda för honom, vilket inte är så konstigt. Och i samma veva så skickade Davids pappa honom till sina bröder med lite bröd och ost och grejer. Så att de skulle ha mat när de var där på det som var ett slagfält. Men det var inget krig än. De bara väntade att någon skulle våga möta Goliat. Och då kommer David ner dit. Och jag tänker att för att David hade umgåtts med Gud så ser han på den här situationen på ett helt annat sätt. Han kommer ner dit och bara, vad håller ni på med? Varför är ni rädda för en jätte när ni har Gud på er sida? Och han börjar gå runt och hans bröder bara, vad gör du? Sluta prata, gå hem din pojke, typ, och håller på. Och till slut så kommer David till Saul och säger bara, jag gör det, alltså jag kan kriga mot Goliat. Och jag tänkte vi ska läsa lite från det här. Om du har med dig din bibel så kan du slå upp första Samuelsboken 17. Där står det om David och Goliat. Och jag tänker att vi hoppar lite längre fram och så läser jag lite. Jag tycker det här är en nice story. I vers 26 står det så här. David frågade männen som stod bredvid honom: vad skulle den få som slår ner den här filisten och tar bort skammen från Israel? Vem är den där omskurne filisten att håna den levande gudens här? Då upprepade de för honom vad som hade sagts och de sa: detta får den som slår ner honom. Hans äldsta bror Eliab hörde hur han talade med männen och han blev rasande på David och sa: varför har du kommit hit? Till vem har du lämnat bort den lilla fårjorden i öknen? Jag känner ditt övermod och ditt onda hjärta. Du har kommit för att se på striden. Och David svarade: vad har jag nu gjort? Det var ju bara en fråga. Sen vände han sig bort från honom till en annan och frågade samma sak. Och han fick samma svar som förut. Man hörde vad David sa och berättade för Saul som lät hämta honom. Saul var alltså Israels kung som ledde armén. David sa till Saul: låt ingen tappa modet. Din tjänare ska gå och strida mot den här filisten. Saul sa till David: men inte kan du gå och strida mot filisten. Du är ju bara en pojke och han har varit krigare ända från ungdomen. Men David svarade: din tjänare har gått i vall med sin fars får. Kom det ett lejon eller en björn och tog ett får ur jorden, så följde jag efter vilddjuret och slog ner det och räddade fåret ur munnen på det. Om vilddjuret då reste sig mot mig så grep jag det i manen och slog det och dödade det. Din tjänare har slagit både lejon och björn. Det ska gå med den där filisten som det gick med vart enda ett av djuren. För han har hånat den levande gudens här. David sa vidare: Herren som räddade mig från lejon och björn, han ska också rädda mig från den här filisten. Och då sa Saul till David: gå om Herren var med dig. Och Saul klädde David i sina egna kläder och satte en kopparhjälm på hans huvud och satte på honom ett pansar. David band Sauls svärd om sig utanpå kläderna och försökte gå med det för han hade aldrig provat något sådant. Men David sa till Saul: jag kan inte gå med det här, jag är inte van vid det. Så han tog av sig det och så tog han sin stav i handen, valde ut åt sig 5 släta stenar ur bäcken, la dem i fickan på sin hederväska och tog sin slunga i handen. Och så gick han mot filisten. Är ni med? Samtidigt gick filisten framåt och kom allt närmare David. Och hans sköldbärare gick framför honom. Och när filisten såg upp och fick se David föraktade han honom. För David var bara en pojke. Rödkindad och vacker. Han sa till David: tycker du jag är en hund eftersom du kom mot mig med käppar? Och han förbannade David vid sina gudar. Sen sa filisten till David: kom hit till mig så ska jag ge ditt kött åt himlens fåglar och markens djur. Och David svarade filisten: du kommer mot mig med svärd och spjut och kastspjut, men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Och Herren ska idag utlämna dig åt min hand och jag ska slå ner dig och ta huvudet från dig. Jag ska idag ge de filisteiska krigarnas lik åt himlens fåglar och jordens vilda djur. Och hela världen ska förstå att Israel har en Gud. Alla som samlas här ska förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. När nu filisten gick framåt och närmade sig David sprang David snabbt fram mot Herren för att möta filisten. Han stack sin hand i väskan och tog fram en sten ur den, slungade den och träffade filisten i pannan. Och stenen trängde in i pannan och han föll med ansiktet mot jorden. Så övervann David filisten med slunga och sten och dödade honom utan något svärd i sin hand. Är inte det här en fantastisk story? Den är så målande. Och jag älskar att han går in i så full tro. För att han är så upprörd i sin ande att någon har hånat hans Gud. Och han går in i så full tro till Saul. Och Saul bara: okej, gör det då. Och så får han Sauls rustning. Och sen bara: alltså det här går inte. Jag måste få vara den jag är. Jag måste göra det jag kan göra. Så, och det är så precis med dig och mig. Vi behöver inte vara någon annan. Vi behöver inte gå i någon rustning som vi inte vet hur man ska bära. Utan vi kan vara precis de vi är. Vi kan vara precis, använda precis det som vi har nedlagt i oss. När vi möter vår vardag, när vi möter vår höst, när vi går in i vår höst. Vi behöver inte bli någonting annat. Det vi behöver, det är att tro på vem Gud är genom oss. Att med Gud med oss så kan vi möta vad som helst och vi kan gå med vad som helst och vi kan liksom föra fram Gud till vår omgivning. David, han var det han var och han gjorde det han redan kunde. Han bar ingen annan mans rustning, men han litade inte på sin egen förmåga. Utan han litade på Gud. Och varför kunde han göra det? För att han visste sen tidigare hur Gud har varit med honom förut. Vem är Gud? Och vem är jag i förhållande till Gud? Ett tomt utrymme, det kan fyllas. Ett fullt utrymme, det är redan fullt. Ett tomt hjärta kan fyllas. Ett headspace där det finns lite rum, där kan Gud tränga in, right? Hur skapar du utrymme den här hösten? Eller hur överlåter du det du har framför dig till Gud? Vad händer med dig när du... När vardagen kommer på eller stressen kommer på eller mycket som ser omöjligt ut kommer mot dig. Liksom blir du lamslagen och bara, jag gör ingenting, som filisterna. Det är inte konstigt, alltså det är verkligen inte konstigt. Men tänk om vi istället skulle bara, okej Gud, bra, då kan du visa vem du är. Istället för att klamra oss fast med vad vi ska göra, bara surrender. Och bara, Gud, okej, det här är övermäktigt, så visa mig vem du är då. Testa det. Om du inte har gjort det förut, testa det. Det är ganska mäktigt. När vi liksom slutar gå i vår egen prestation eller kontroll över saker, utan bara lägger ner och låt Gud göra verket. Det finns absolut saker vi ska göra och jag säger inte det. Men låt Gud göra det som han kan göra, så kan du och jag göra det vi ska göra. Ibland så är det ju lättare att överlåta sitt liksom det långa perspektivet till Gud. Gud, jag lägger mitt liv i dina händer. Alltså så här, när jag är 50-60 där någon gång. Alltså det långa siktet. Det är liksom riktningen i mitt liv vill jag att jag ska gå i din väg, Gud. Men när jag möter imorgon måndag, det kan vara svårare att överlåta till Gud. Eller liksom pressen inför hösten, eller jag vet inte vad som är i ditt nu just nu. Eller den här situationen som jag har gått igenom, som präglar mig och som jag bär på något sätt min egen kraft. Eller ibland är det svårare att överlåta nuet till Gud. Men egentligen så är det bara nuet vi kan överlåta, steg för steg. Såklart det långa loppet också. Men de stegen som vi tar idag. Att ge till Gud och bjuda in Gud i vårt tomma utrymme. Det är där den verkliga förändringen, tror jag, kan ske i våra liv. Och genom våra liv. När vi står inför hösten som församling så är vi nog också mycket i så här, vad gör vi egentligen? Alltså varför är vi ens här? Vad ska vi vara som kyrka? Vilka ska vi vara som Guds folk? Och vårt uppdrag i den här världen, det är ju att förkunna budskapet om Jesus till vår omgivning. Där vi är. Att sprida Jesus till vår värld. Det är därför vi är här. Och... I andra Korinthierbrevet 4 så påminner Paulus oss om det här från ett lite annat perspektiv. Han säger så här. Andra Korinthierbrevet 4:4. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Gud som sa det, ljus ska lysa ur mörker. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda men inte instängda. Rådvilla men inte rådlösa. Förföljda men inte övergivna. Nedslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Paulus, han kommer från ett perspektiv av att påminna om att budskapet om Jesus, skatten som finns i Gud, det är inte på grund av oss utan det är på grund av Gud. Och det är han som ska ha äran. Och det är han som ska ha äran genom vår församling, genom våra liv, inte oss själva. Vi ska vara bräckliga lerkärl. Vi ska inte känna att vi har kontroll. Utan vi ska bjuda in Gud och låta han göra det genom oss i våra liv. Vi ska gå in mot avrundning. Denna skatt har vi i lerkärl. Vilken skatt? Fattar vi att vi faktiskt har en skatt i Jesus? Den här hösten så vill inte Gud fylla en byggnad eller fylla en skara. Han vill fylla ditt hjärta. Han vill fylla våra liv. Han vill fylla oss och han vill påminna oss om vem han är. Och han vill visa oss vem han är, vad han är mäktig att göra. Är du öppen för Gud den här hösten? Har du utrymme? Eller kan du bjuda in Gud i ditt utrymme? Där du själv känner att du kämpar eller försöker klamra dig fast vid att lösa situationer. Eller kan du bjuda in Gud dit? Överlämna det till honom och var öppen för att han ska kunna göra det som bara han kan göra. Öppna ditt hjärta, dina tankar, dina känslor, din vilja, din vardag, det du håller på med, ditt tjänande i kyrkan eller när du möter dina grannar eller dina kollegor. Är du öppen där? Är jag öppen där? För vad Gud vill vara genom mig. Om jag är ett brustet litet lerkärl. Jag tror att det är både en inställning men också ett val. Att jag kan liksom börja känna av den här pressen och det som är på gång. Och det jag ska räcka till för. Eller så kan jag säga, okej Gud, jag är inte redo. Jag har inte koll. Så visa vem du är. Jag tänker att vi kan stå upp tillsammans om du vill. Och så vill jag bara uppmuntra dig i den här stunden när Daniela och teamet leder oss i lovsång att ta det som ligger framför dig och överlåt det till Gud. Eller det som är på något sätt tomt i dig eller det som har lämnat ett hål i dig och överlåt det till Gud. Och när vi sjunger så sjunger vi inte för att vi vet att det redan liksom, det känns så. Utan vi sjunger för att det ska bli så. Lovsången och tala ut det vi vill se över våra liv. Eller tala ut det vi kanske vet att vi borde känna som vi inte riktigt känner i stunden. Gud, han älskar när du är tom. När du inte har något att ge. Han älskar det. För då kan han bara visa vem han är. Så det ska inte skapa en stress och press i oss. Utan egentligen så ska du bara hjälpa oss att så här. Okej, jag överlämnar mig Gud. Vi tar en stund och går in i lovsång. Och vi har också förebedjare här. Som gärna vill be för dig. Om du har något specifikt. Eller om du kanske brottas med den här grejen att som hålla fast vid och hålla kontroll på saker i livet och du bara på något sätt har blivit påmind idag om att just det, jag ska ju släppa taget lite grann. Så vill vi gärna be med dig, och det är alltid hjälpsamt att prata med någon annan och få någon annan att be med den. Jag vill avsluta med att läsa från Psaltaren 33. Vers 20. Vår själ väntar på Herren. Han är vår hjälp och vår sköld. I honom gläder sig vårt hjärta. Vi förtröstar på hans heliga namn. Låt din nåd vila över oss, Herre. Vi sätter vårt hopp till dig. Låt oss vänta på Herren den här hösten. Låt oss ära hans heliga namn och ära honom för den han är. Medan vi väntar på att han gör det som han ska göra. Tack Fader för att vi får komma inför dig den här stunden. Tack att vi får komma inför dig, du som är en helig och mäktig Gud. Och samtidigt är du vår far och du känner oss vid namn. Och du vet precis.